Podplay.
Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar. Men jag är på.
Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Vad
fan, Anna?
Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god.
Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg. Hej allihopa och välkomna ska ni vara till den före detta succépodden Alla våra ligg.
Före detta? Nej, fy fan vad deppigt. Det är fortfarande en succépodd här.
Ja, jag skojar bara. Men nu är det ju på ruinens brant. Nej då, för att de, Alexandra och Matilda ska ju ta över efter oss. Men Alla våra ligg som det är med oss. Det har väldigt kort tid kvar.
Ja. Gud vad, alltså så jävla spännande. Och jag undrar, ja, man undrar ju hela tiden om vi kommer tappa alla lyssnare. Eller om det kommer vara många fler och kommer vara helt andra lyssnare. Jävla spännande alltså. Men våran medverkan börjar alltså gå mot sitt slut.
Ja, det är bara 7 avsnitt kvar, eller 6.
Shit, vad sjukt.
Från och med oktober är det inte vi som hörs här.
Nej.
Hjälp.
Ja, det är verkligen stört. Du, jag vill fråga dig en grej som jag har funderat på senaste veckan. Mm-hmm. Och det är att jag var inne på en bild, jag tror att det var Bianca Ingrosso på Instagram, och jag älskar att läsa kommentarer och liksom nästa in mig i folks kommentarsfält i allmänhet, för jag tycker det är så himla spännande. Folk kan ju verkligen vara idioter liksom. Men så gick jag in på hennes kommentarer och började läsa lite. Och då så hade hon fått en del liksom, skit från folk som tyckte att hon vek ut sig och att det var skamligt och så vidare.
Okay.
Och då tänkte jag fråga dig, och jag har liksom inga färdiga tankar om det här, men jag tänkte fråga dig om vad du tycker det är att vika ut sig. För jag började fundera på det här, och så här, min tolkning av ordet är liksom modellerna på typ slits.
Ja, just det.
Så jag
det var väl typ då ordet utvik kom.
Ja, men typ. Nej, men så jag googlade lite på omslagslits. Och det är ju exakt vad man ser på Instagram nu. Alltså, det är ju, alltså, ordet har nog tappat sin betydelse. Eller liksom, så är det så att alla numera viker ut sig hela tiden.
Ja, gränsen har förskjutits typ.
Ja, för att så här, jag kunde liksom inte riktigt se någon skillnad i pose, hur mycket kläder det var på typ Biancas bild och på ett omslag på slits. Så jag tänkte bara fråga dig vad du tycker.
Gud, alltså det är verkligen alla de här frågorna typ kring utvik, kring OnlyFans. Alltså jag är väl traditionellt, eller, för just det, för igår så lyssnade jag också på Keeping Up med Malin och Jenny. Och då pratade de om så här, lägger på filter på Instagram. Och att man, det är så mycket dömande med att gränserna förskjuts hela tiden. För förut så var det liksom, jag vet inte, nej, men att man numera är mycket mer okej med att retuschera bilder, kanske så var det typ som de pratade om. Och jag är väl uppväxt med så allting, det är fult att plastikoperera sig, det är fult att förändra sitt utseende, men jag vet inte riktigt liksom vad som är min egen åsikt och vad som bara är att jag är skolad till det. Alltså för själv så är jag ju verkligen nästan fanatisk med, jag redigerar ju inte en enda bild. Alltså jag får typ dåligt samvete om jag lägger på ett filter, och det är ju liksom sjukt. Det är ju bara ett idiotiskt beteende. För sen så blir jag också där, jag vill vara mycket snyggare på Instagram. jag vet inte.
Samtidigt så tycker jag att...
Utvik eller inte, och är utvik per automatik dåligt? För det är också, som vissa pratar om, jag är också så himla less på att kvinnor alltid måste vara offer.
Ja.
Om hon verkligen 100% vill göra det, men låt henne. Vem bryr sig?
Ja, samtidigt som jag kan tycka att så här... Och det är inte på en individnivå, men på en mer strukturell nivå så är det ju sinnessjukt att liksom kvinnokroppen är så jävla sexualiserad och att folk känner att de behöver visa sig nakna hela tiden.
Ja, 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 100%.
Men, för att liksom, jag med, men jag tänker bara... följare och likes och liksom bli populära typ.
Ja. Men jag tänker bara att den där, det tåget liksom har gått. Där tänker jag bara att man får ge upp, för det är typ, jag vet inte, känns som att det skulle vara omöjligt att komma tillbaka till, eller komma tillbaka och tillbaka, men jag vet inte, det känns bara som att samhället är så nu.
Ja, det kanske är lättare då att få männen att gå att köra samma sak än att kvinnor inte ska sexualiseras.
Precis, ja, verkligen.
Lättare att bara vi alla viker ut oss hela tiden, oavsett kön.
Verkligen. Ja. Men svarar hon liksom på det? Vad är hennes alltså, vad take på det?
Ja, jag vet inte riktigt säker, men jag vet inte riktigt.
Nej.
Men,
du frågar, för jag
ja, men min fråga till dig också var vad du tycker att liksom, vad gränsen går. För jag funderade, jag frågade Marcus, jag visade några liksom bilder på influencers i bikini som, ja, det, som jag skulle klassa som ett utvik. Så frågade jag honom, skulle du tycka att det här var ett utvik? Eller är det här bara en tjej på stranden? Typ? Och då så funderade vi, är det liksom posen som gör det? Eller är det liksom hur mycket kläder? Ja.
Jag tycker typ att det har med ansiktsuttryck att göra. Eller kanske lite om man ser ut som man gör i ett sexuellt sammanhang. Om man svankar som om man blir tagen bakifrån. Alltså om man har en min som om man får en orgasm samtidigt. Om man har en min som om man ska suga kuk. Alltså lite så. För det tycker jag blir så himla stor skillnad då, från att bara stå och hänga på stranden och kanske spela volleyboll.
Ja, men det är verkligen sant. Det har mer med liksom pose att göra. Och uttryck.
Ja.
Ja, men det är sant. Ja, som sagt, det var liksom inga färdiga tankar. Jag ville mest bolla lite med dig.
Ja, men jag tyckte det var kul att du gjorde det.
Till sist, innan vi kör igång med avsnittet, så vill jag bara tipsa. Jag vet inte om du har lyssnat på sommarpratet med Matilda Hovling.
Nej.
Har du gjort det? Nej.
Nej.
Som handlar om grooming.
Ja, just det. Jo, jag tror att jag funderade på att klicka play, men jag var så himla less. Efter alla historier vi har hört i alla våra ligg, jag orkade liksom inte med ytterligare idioter. Nej, som har med sexuellt våld att göra.
Ja, det var i alla fall jättebra. Du måste ju kanske inte lyssna, men andra som våra lyssnare kanske vill lyssna.
Ja.
Det var i alla fall väldigt, väldigt bra.
Bra. Okej, idag ska vi snacka med Erika Alsborn.
Ja! Om hennes sexuella resa.
Precis, hon var med för några veckor sedan och då så pratade vi om orgasmic birth som var lite goals för i alla fall mig, men ni vet ju att det inte blev så. Men nu så pratar vi mer om hur det blev så för henne, att hon verkligen från att typ aldrig fått en orgasm för hon var, jag tror det var 25, till att verkligen känna sig multi-orgasmic och så. Hennes utveckling där.
Ja, just det. För vi fick en fråga för typ igår, tror jag. Det var någon som frågade på Instagram. Kan inte, vilka avsnitt tipsar ni om hur man kan få en orgasm? Och då kände jag bara, men gud, det är det enda vi har gjort i podden. Ja, typ. Vi hade liksom orgasmtips i flera år i podden. men uppenbarligen så, det var ju ett tag sedan. Uppenbarligen tror så du? Finns det fortfarande tjejer som inte får orgasm. Och det är ju,
undra om vi skulle kunna släppa alla avsnitt vi redan har spelat in, eftersom att folk är ganska dåliga på att göra research och folk glömmer bort. Vi skulle kunna bara börja om hela biblioteket och låtsas som om det var nya avsnitt.
Jättesmart.
Ja, faktiskt, det gör det.
Ja, nu kör vi. Hej Erika!
Hej, hej!
Hej, du var ju med för några veckor sedan och vi kände att det fanns mer att snacka om.
Ja, man kan aldrig snacka tillräckligt mycket om sex.
Nej. Och nu får du mig att känna att vi har gjort fel val som ska sluta med podden.
Exakt, no offense.
Men berätta lite mer, för du touchade det sist. Men berätta lite mer ingående vad det var som gjorde att du bestämde dig för att ta tag i din sexualitet.
Men det var ju för att jag var så otillfredsställd. Och jag kände att under en 10-årsperiod så hade jag låtsas ha bra sex, fejkat orgasmer, känt mig förvirrad och vilsen i min liksom, sexuella identitet som kvinna. Inte så mycket i min sexuella orientering utan mer som min identitet som sexuell människa, som kvinna. Och alla vänner eller vad man läser om och hör om sex, liksom orgasmer och bra sex och så jävla bra, och jag bara kände att jag vet inte vad folk pratar om.
Nej.
Och jag skämde så mycket så jag vågade aldrig berätta för någon att jag inte kunde få orgasm eller att jag hade dessa problemen.
Vad sa du då när det var tjejsnack? Satt du bara så här, Eller liksom?
Nej, men alltså jag kunde ju fortfarande dela med mig av sex som jag hade eller när jag var kåt eller speciella eller roliga sexuella situationer, för jag hade ju sex och kunde ändå uppskatta det för spänningen, äventyr eller liksom intimitet när jag var i en relation, men det var aldrig så djupt tillfredsställande och orgasmiskt som jag förstod att andra upplevde det.
Ja.
Och nu när jag upplever orgasm och djup sexuell tillfredsställelse så kan jag ju se en enorm skillnad mot där jag var då och där jag är nu. Ja.
Jag kan tänka mig att det är väldigt många som känner igen sig i så som du hade det.
Ja.
Att de ligger och så är det liksom inte riktigt bra, de får inte orgasm, det är inte riktigt på deras villkor, det är inte ultimat liksom. Men jag tänkte på, det måste varit rätt svårt att ta det beslutet, för att om du ska då liksom analysera dig själv och gå till botten med så här, vad vill du, så antar jag att det liksom blev lite sämre i början. Och alltså svårare att ha sex och liksom mer
dålig stämning, typ.
Ja, men precis, och lite läskig mark typ. Istället för någonting man är van vid, så här, jag har sex och det är skönt men jag fejkar och sen så, ja, bla bla bla.
Nej, men klart, det är ju som när man lär sig vilket nytt, eller när man ger sig in i vilket nytt område som helst, eller om man ska lära sig någonting nytt, så är det ju alltid en period där det känns nytt, främmande, eller att man liksom är nybörjare igen. Och jag brukar säga det till mina klienter och studenter, att det första steget är det jobbigaste, och det är att erkänna för sig själv att det inte är bra. Och när man väl har gjort det, för det är där man möter egentligen mest skam inom sig själv och också mest sorg över att man inte har erkänt detta för sig själv tidigare. Och okej, nu har jag erkänt detta för mig själv. Vad gör jag nu? Vad fan gör jag nu? För har man erkänt för sig själv att man har ett problem, då blir det ju uppenbart att man kanske måste göra någonting åt det, eller att man inte är nöjd. Och då blir det ju precis som du säger, då är det ny mark, nytt territorium, främmande, skrämmande och ett nytt kapitel man börjar på. Men när man väl har insett det, så kan man också ta ett informerat beslut kring att hitta rätt hjälp, andra som känner likadant. Och det var för mig otroligt läkande bara i sig att förstå att jag inte var själv. För jag trodde verkligen, sjukt nog, så trodde jag var den enda som upplevde detta. Och det gör man ju oftast när man känner sig som fast i en problemsituation. Att man isolerar sig och man tror att man är den enda som upplever det.
Fan, jag blir lite sorgsen bara jag tänker på liksom, den insikten. För jag kan tänka mig att man går runt med det här länge utan att tänka att det är ett problem. Liksom. Hur var det i början för dig?
I början så var det egentligen, det kunde egentligen inte bli sämre. Så att,
oj.
alltså på så sätt att insikten gjorde inte att det blev sämre. Det blev nästan bara som en lättnad när jag väl förstod att det går att göra någonting åt det. Och bara det kändes som en lättnad egentligen. Och jag tror det är det som gör att många fastnar i den här situationen, för i hur vi växer upp och blir uppfostrade och sen hur vi blir informerade kring sex och sexualitet och njutning, så förstår vi egentligen aldrig att det är någonting man måste lära sig, utan eftersom det är tabu och det är lite så här skuggämne, skuggområde även i Sverige idag, så tror man att det är någonting man borde så här inneboende, intuitivt, instinkt, med instinkt kunna veta, klara av själv. Och därför kommer så mycket skam, för att om det är någonting du inte har lärt dig, så är det någonting du uppenbarligen måste kunna själv. Och kan du inte det själv, då är ju uppenbarligen någonting fel på dig, på mig. Men när man inser att det är någonting man faktiskt kan lära sig, som att det är ingen som skäms för att de inte kan cykla eller simma, för det förstår man, det är någonting man måste lära sig. Samma sak med njutning, sex, onani och förstå sin kropp, det är någonting man måste lära sig.
Hur gjorde du då? Alltså, gjorde du på något konkret sätt för att faktiskt lära dig?
Så jag ramlade över en sån här Facebook-reklamgrej som poppar upp. Och fastän jag stör mig skitmycket på Facebook-reklam nu för tiden så är det faktiskt tack vare Facebook-reklam som jag hittade en lärare som erbjöd en kurs. Hon sålde en kurs i att lära sig få bättre orgasmer. Och jag tänkte, okej, jag kan inte riktigt få orgasm, men lär hon ut hur man får bättre orgasmer så kan jag säkert lära mig på något sätt hur jag i alla fall kan få en orgasm genom att applicera samma verktyg och kunskap på mig själv. Så jag köpte den online-kursen och då började jag liksom för första gången, jag tror jag var 26, 20, jag måste vara 27.
Men får jag bara fråga lite snabbt, njöt du liksom inte alls under sex innan?
Jo men det kunde jag göra.
Men det var just orgasmen som... inte fanns.
Det var orgasmen också bara en, inte bara, utan orgasmen var utebliven och en djupare känsla av att jag verkligen ägde min egen sexualitet. Att den var för mig. Att jag först och främst var sexuell med mig själv och kunde njuta av min sexuella relation med mig själv och kände att där är en kontakt med min sexualitet. Och det är lite mer så här... det är inte lika konkret, orgasm är så konkret än orgasm eller inte. Men alla de här andra lite mer abstrakta upplevelserna och känslorna som leder till att man känner sig inte lika självständig, autonom, kraftfull, i kontakt med sig själv, sitt underliv, sin sexualitet. Det var egentligen det som också var, bidrog till mitt lidande.
Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Fortsätt.
De här verktygen. Precis, vart...
ja, precis. Så jag gick en kurs och där lärde jag mig då att ta på mig själv, att onanera.
Och då var det liksom guide, använd två fingrar, sätt den på klitoris. Ja. Var det så konkret?
Ja, ganska. Cool. Ganska konkret på det viset. Det är ju så jag undervisar nu. Mm. I morse vaknade jag och loggade in i en Facebookgrupp som jag driver och där var en kvinna som hade firat att hon hade sin första G-punkts och ejakulationsorgasm som jag steg för steg, så här gör du, så här gör du, så här gör du, så här gör du, ta här, tryck här, rör där, hade hon lärt sig få sin första orgasm från min undervisning. Men, så det är det jag undervisar nu.
Men, och det var 7 år sedan, hur lång tid tog det för dig då? Känner du dig komplett idag? Har du kvar någon kvarlevande skam? Hur lång tid tog det att bli i alla fall en del av den du ville vara i din sexualitet?
Jag skulle väl säga att de första veckorna så gick jag igenom en ganska radikal förvandling rent emotionellt och nästan så här lite själsligt. Alltså min sexuella utveckling har fortsatt sen liksom förvandlas och förstärkas sedan dess. Jag tror det tog några år innan jag fick min första G-punktsorgasm. Jag tror det tog ett år innan jag fick min första klitorisorgasm med bara fingrar.
Ja.
Så det tar tid. Jag säger alltid till mina klienter där att när man börjar ta sig an sin sexualitet, om man gör en kurs till exempel, som jag gjorde en 6-veckors kurs, och nu om några månader så kommer jag sälja en 10-veckors kurs. Och det handlar inte om att man ska åstadkomma någonting på 6 eller 10 veckor, utan nej, en livsstilsförvandling. Att det tar tid och kroppen är inte en maskin, du kan inte bara trycka på knappar och så kan du helt plötsligt få en orgasm eller helt plötsligt känna dig stark i din sexualitet, för att det är så mycket saker som spelar in. Mm. Emotionellt, din historik, upplevelser, själsligt. Och det är därför när man jobbar med sin sexualitet så förvandlas hela sitt liv till det bättre. För att det är en sådan kärnupplevelse i vår mänskliga upplevelse i människan.
Men kan du inte berätta om första orgasmen?
Just det.
Det måste ha kommit som en chock.
Absolut. Jag hade gått den här kursen och så jobbade jag också då under den perioden. Det var nog 8 månader efter jag köpte kursen. Så jobbade jag också med den undervisaren, den coachen i privat coaching med henne. Och hade liksom uttryckt till henne en specifik önskan att jag ville lära mig få orgasm med bara fingrar vid onani. Så vi jobbade specifikt mot det målet och så hade vi precis haft en session och vi hade identifierat olika saker och pratat om massa och hon hade guidat mig genom olika grejer och sen så la vi på och efteråt så jag bara, nej, fuck it, nu ska jag fan lägga mig ner och så ska jag bara så här njuta av min egen kropp Och så gjorde jag det och sen plötsligt så fick jag en orgasm med bara mina fingrar och efteråt så tror jag skrattade i 10 minuter, sen grät jag i 10 minuter, sen skrattade jag igen och sen så bara satt jag på musik och dansade och firade. Och ja, men det kändes verkligen som wow.
Ja, mm. Ah, fan vad härligt.
Men för att jag har ju under årens lopp strävat liksom efter att få andra typer av orgasmer än just klitorisorgasm. Men hur har du gjort för att inte vara så målinriktad? För det är ju det också som jag antar har satt käppar i hjulet.
Exakt. Det är så otroligt viktigt att både ha ett mål som sitt kompass och släppa målet i själva stunden.
Lätt.
Mm. Och det är det som är paradoxen. Så paradoxen är den när man jobbar med att utforska och expandera sin njutning och sin sexualitet och orgasmer. Och speciellt när man ska lära sig för orgasmer är att man måste fokusera på målet och bestämma sig för att min destination är orgasm.
Mm.
Men i stunden när du har sex eller när du onanerar och självnjuter så tillåter du dig själv att fokusera på njutning utan ett mål.
Mm.
Och gör man det över tid, regelbundet, eller egentligen oregelbundet också, men återkommande, och fokuserar på njutning, på att expandera sin njutning och låta njutning och sexuell energi expandera och röra sig i kroppen och på att känna sig trygg och ha tillit till sin kropp och sin sexuella förmåga och våga släppa taget, så kommer man så småningom uppleva en förhöjd njutning och till slut orgasm.
Det där är svårt för man bara ska se till mig själv, så när jag väl då kör och typ försöker bara, men nu är det bara G-punkten jag ska hålla på med, då när jag blir tillräckligt kåt, då är det liksom så här: okej, okay, om jag bara liksom nuddar klitoris så kommer jag komma, då kan jag inte stå emot det.
Nej.
Ja, men då är det ju mind over clitoris.
Ja, det är det.
Ja, men det är det, och det är så man måste göra för det är det som kan vara väldigt, och det beror på. Så i ditt fall så kan du få en klitorisorgasm väldigt lätt om du rör vid din klitoris. Och där har du ju inte ett beroende, men där är ju en efterlängtad, liksom, efterlängtad utlösning av dopamin och njutning. Och du, liksom, du vill ha orgasmen. Men när du lär din kropp att uppleva njutning och orgasm i andra kroppsdelar så måste du typ ta en liten, ta ett sabbatsår från din klitoris eller så här, sabbatsvecka. Och säga, okej, okay, under den här tiden när jag lär mig någonting nytt så kommer jag inte tillåta mig själv att få en klitorisorgasm.
Mm.
Och det är lite så här frustrerande, för under tiden som du utvecklar och breddar din orgasmförmåga så kommer du uppleva mindre njutning under en kortare period. Mm. Men i det långa loppet så kommer det ge dig en bredare och större njutningsförmåga.
Mm.
Och då kan man köra lite så, 50-50. Det är samma sak med kvinnor som känner att, eller som upplever att de inte kan få orgasm utan en vibrator till exempel.
Ja, mm. 100%
möjligt att lära sig få orgasm utan en vibrator. Men då måste du köra kanske 50-50. 50% av gångerna så tillåter du dig själv att njuta med en vibrator.
Mm.
50% av gångerna. Ingen vibrator. Välkomna frustrationen. Välkomna att det känns jätte liksom, ovant. Nästan lite tråkigt. Ja. Många blir väldigt uttråkade när de lär sig nya sätt att få njutning, för din kropp är så van att tolka sensationer och stimulering från den invanda liksom, autopilot-sättet.
Mm.
Och när du då lär dig någonting nytt så måste du möta de känslorna av att jag kan inte, jag blir uttråkad, jag känner mig frustrerad, det här funkar inte, vad fan. Skitsamma, jag kör bara som jag brukar.
Men
jag har så svårt att liksom, för jag tycker så här, om man har då, om det är så lätt för man då får orgasm genom klitoris, varför ska det inte bara, varför kan det inte vara lätt? Varför kan det inte bara fortsätta så?
Ja.
Sara, ja, du svarar på varför.
Nej, men jag vill ändå, jag tror att det finns något där, men jag kan inte riktigt definiera det.
Mm.
Med att lära mig på flera sätt. Men du, det måste vi prata om, för på din hemsida bland annat så står det att du kan få, ja, vad är det, 10 olika typer av orgasmer. Och till exempel står det att du kan få det bara genom att andas. Och där har man ju hört några få som pratar om att de kan. Men vad är en orgasm för dig? För jag ska läsa definitionen på Wikipedia. För den, jag tänker att du har en annan definition av orgasm än vad Wikipedia har. Och den lyder så här. En orgasm består av rytmiska muskelsammandragningar i bäckenbotten. Vid orgasm får mannen oftast ejakulation, sädesuttömning, och kvinnans underliv producerar mer slem, lubrikation, som ska underlätta för spermierna att möta äggcellen. En orgasm hos både män och kvinnor frigör bland annat oxytocin och endorfin som kan leda till följdeffekter som till exempel lyckokänslor och avslappning. Sen står det också, vissa personer kan få huvudvärk under orgasm, så kallad orgasmhuvudvärk.
Okej.
Okay. Är alla dina orgasmer så här, eller vad, hur, vad är det för dig?
Okej. Låt mig dela min definition av orgasm.
Yep.
Och det är jätteintressant att du tar upp detta. Jag hade faktiskt copy-pastat Wikipedias definition in i mitt dokument också, för jag visste att detta skulle komma upp, och det är så intressant. För en orgasm är både en kulturell upplevelse och en biologisk upplevelse.
Mm.
Och hur man definierar någonting dikterar också hur din kropp och din hjärna uppfattar någonting.
Mm.
Så har man en snäv definition av orgasm, så kan det bli begränsande och skadligt för kvinnor, eftersom man upplever vad man förväntar sig att uppleva.
Mm.
Och upplever du inte det som är definitionen, så kan du ju ha en orgasmisk upplevelse, men du missar den helt enkelt. Ja. Eller du förväntar dig att din kropp ska svara enbart på det här sättet. Och den modellen som definitionen ligger till grund från är ju en modell som framtogs på 70-talet av Masters and Johnsons sex researchers.
Mm-hmm.
Som mätte, och de gjorde jättebra banbrytande arbete inom sexualitet. Men den definitionen är väldigt begränsande.
Okay.
För att en orgasm är inte bara den här liksom peak, liksom klimaxupplevelsen och sen med en dropp. Utan en orgasm kan också vara en vågupplevelse, en expansion av konstant njutning som tar dig högre, 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 högre. Det kan vara en explosiv upplevelse, och det kan också innebära att man får en medvetande förändring. Så min definition är njutning möter en rörelse, expansion av något slag, och det skapar en alkemi som skiftar ditt sinnestillstånd.
Oj, hjälp.
Okay.
Det där, vilken hisspitch du har varit innan då.
Eller hur?
Ja.
Nej, men, och det låter lite så, ja, men det låter lite pitchigt, men det är sant. För om du tänker på det utifrån den upplevelsen, så njutning expanderar,
mm-hmm,
och det skapar en alkemi inuti din kropp som skiftar ditt sinnestillstånd.
Jag vet knappt vad alkemi betyder.
Men alkemi är liksom en förvandling, en förändring, så vi kan förenkla det ännu mer. Njutning expanderar så till den grad att det skiftar ditt sinnestillstånd.
Ja. Ja, well, why not?
För orgasmer kan man uppleva utan de här rytmiska sammandragningarna. Orgasmer kan man uppleva i andra delar av kroppen än genitalia. Och det är också en sån sak att den stereotypiska mainstream-uppfattningen av en orgasm är att den måste ske i genitalia och vara begränsat till genitalia. Det är absolut inte sant.
Men jag kan tycka lite att det tar ifrån makten från ordet orgasm. Alltså, för att jag tycker att det låter mer som att du menar njutning när du beskriver det. Och att liksom, jag vet inte, jag kan tycka lite att man förlorar konceptet orgasm om man liksom får välja att lite så här, vad det är och vad det betyder och vad det är för en själv. Och det är väl kanske okej. Det gör väl kanske ingenting. Men jag tänker att det förlorar sin betydelse lite.
Jag håller absolut inte med dig.
Nej.
Och anledningen till varför detta hjälper många är för att det ger dem ett språk som förklarar deras upplevelse. För det ger också en förklaring kring hur du kan arbeta mot att expandera din njutning och orgasm. Om du vill ha en bredare orgasmupplevelse, som till exempel en G-punktsorgasm. För en G-punktsorgasm känns inte som en klitorisorgasm. Och om du bara utgår från en klitorisorgasm, som är egentligen den stereotypiska definitionen av en orgasm som passar in i den här definitionen som du precis delade, ja, då kommer du aldrig uppleva en G-punktsorgasm, för den känns inte så. Så då kan du lika gärna lägga ner, och så kan du bara säga, fine, fuck it, då blir det bara klitoris härnäfter. Tills jag dör. Och det är helt okej. Okay. Det finns inget bättre eller sämre. Men vissa människor upplever andra typer av orgasmiska sensationer, upplevelser. Vissa har till exempel ejakulationsorgasmer rent spontant. Och kan känna otroligt mycket skam och skuld kring det. För att deras kropp inte svarar som andra människors. Så när man, i mitt arbete och vad jag har sett med alla, jag har jobbat med tusentals kvinnor kring detta, är att när du praktiskt jobbar med njutning och du har den här definitionen och de här tre komponenterna att förstå det utifrån, då ger det dig ytterligare kraft och empowerment att förstå dig själv djupare, snarare än att det tar ifrån liksom mystiken eller det fantastiska med orgasmen.
Mm, mm.
Men du och din man har varit ihop hur länge som helst. Och han måste ju ha varit med på den här resan då när du bestämde dig för att ta tag i din njutning. Jag kan tänka mig att det var ganska omvälvande för honom. Och kanske lite obehagligt. Hur har er resa tillsammans sett ut?
Och var du ärlig mot honom liksom?
Om jag är inte nöjd.
Fejkade eller att du inte var nöjd?
Alltså, vi var tillsammans när jag var yngre och sen så var vi ifrån varandra, separerade i 5-6 år. Och sen så blev vi tillsammans igen för 7 år sedan. Så vi har känt varandra i över 18 år och nu har vi tillsammans i 7 år. Och vi träffades igen nästan precis efter att jag hade liksom, ja, det här hade kommit upp till ytan och jag började lära mig om min sexualitet och så vidare. Okay. Och jag har varit väldigt ärlig med honom och sagt när vi var yngre så fejkade jag väldigt många orgasmer och jag skämdes och jag kunde inte och så vidare.
Hur tog han det?
Nej, han förstod och bara, ja, det är ju skitbull för dig.
Liksom. Det är nog väldigt många som är rädda för att erkänna för sina partners och för tidigare ligg att de har fejkat.
Jag tänker att det är lite, eftersom att det, min uppfattning blir att du var ganska ung då. Mm. Att det känns som att många killar som kanske då är, vad är han, i 30-årsåldern har bara, okej, men jag fattar att många kvinnor när jag var 20 fejkade med mig. Att man ändå kanske har accepterat det någonstans. Jag vet inte.
Exakt. Och det är också så att eftersom vi inte får någon sexuell liksom, bra utbildning kring att förstå våra kroppar och lära oss om vår anatomi och våra olika typer av orgasmer, även fast ni himlar med ögonen och bara, vi har inte tid att gå in på det, alla dessa orgasmer. Men det är sant, jag kan säga utifrån min egen kroppsliga erfarenhet att det är olika typer av orgasmer, de är tillgängliga för alla kvinnor. Eller alla människor med vulva och vagina.
Precis, och vi måste komma tillbaka till din man. Men precis, hur kan du vara så övertygad om att alla kan uppleva det här?
För att det är ju strukturer i ditt nervsystem och din biologi att vi födda med den här typen av
upplevelser. Fast vissa grejer är ju väl också, som du säger, det är ju inte bara fysiskt. Det är ju inte bara muskelsammandragningar, utan en del av det har ju också med sinnesstämningen att göra. Alltså jag menar, jag är väl någonstans övertygad om att alla kan få djup avslappning genom meditation, om jag nu ska, jag vet inte varför jag tog det som exempel, men jag ändå så här, jag tycker att du säger emot dig själv lite, eftersom att du säger att det dels är fysiskt och som något som alla kan nå, men samtidigt så säger du att det inte är det, och då vet jag inte om jag kan vara så säker på att alla kan uppnå det, bara eftersom att det fysiska tror jag är ganska lika i, men det psykiska, I don't know.
Ja, om man inte tror på det, kan man uppleva det då?
Ja, lite så, ja, jag vet inte riktigt.
Men precis som jag sa, om du, okej, okay. Låt mig ge en liknelse som jag hoppas kan få er att förstå vad jag menar. Mm. Så om du lär dig
alltså, jag
cykla,
vill ju tro på dig. Det är, så du vet. Men jag vill ändå också höra hur du tänker.
Okay. Så om man lär sig cykla.
Ja.
Och sen ska du lära dig cykla på en sån här unicycle.
Mm.
Det är fortfarande pedaler och ett hjul. Men det är en helt annan typ av balans, teknik och så vidare. Men det är samma, grundtanke. Sadel, cykel. Men det är helt annorlunda. Och sen så har du kanske då en motorcykel med liksom, det är olika tekniker, olika specifika liksom detaljer.
Mm.
Men i grundtanken är det en och samma grej. Och absolut kan det vara så att någon inte vill eller behöver eller inte känner något intresse. Mm. Och då kanske du inte kommer öppna upp din sexualitet och lära dig teknikerna för att få en cervixorgasm. Mm. Men det är okej, okay. Du måste inte, jag bryr mig inte. Men det finns tillgängligt, så är du intresserad och du känner att oh, det här kanske ger mig en bredare upplevelse eller en djupare tillfredsställelse av min njutning eller förklarar vad jag redan upplever, ja men då är det ju jättebra, men du måste inte.
Nej,
och jag skammar ingen.
Vi vet det, men jag menar så här då, alla kan ju inte lära sig att springa, även om vi alla har samma kroppar, det är typ samma typ av grundfysik. Så kan ju inte alla springa ett maraton på under 3 timmar. Även om vi har alla har kroppar.
Men du kanske kan gå det på 10 timmar.
Ja.
Alltså det måste inte se likadant ut för alla. Det ser olika ut för olika människor.
Mm. Mm.
Mm. Men har du en cervix, har du en vagina, har du, och det har, om du har delarna och du har nervsystemet, vilket du har, då har du kapaciteten. Sen är frågan om du vill och du vill lägga ner tiden och du söker ut kunskapen och du övar, då kanske det kommer att bli tillgängligt för dig. Men det kommer att ta olika lång tid för olika människor. Och ja, det kanske handlar om att en människa måste göra mer emotionell läkning och en annan kanske bara måste lära sig själva tekniken. Ja. Det är jätteindividuellt. Jätteindividuellt. Ja. Men för att komma tillbaka till min man.
Ja,
så när han har varit otroligt stöttande, jättepositiv och har fått se väldigt, väldigt många olika sidor av mig. Och det är tack vare att han har varit så, ja, men så skamlöst uppmuntrande och peppande och sett hur mycket detta betyder för mig och hur mycket det gagnar vår relation och vår lust. Och efter 7 år nu tillsammans i en relation och efter att ha känt varandra i 18 år så är vårt sex lika bra, om inte mycket, mycket bättre. Uppenbarligen mycket bättre, för jag fejkade för 20 år sedan. Men mycket, mycket bra fortfarande. Och vi prioriterade vår sexualitet väldigt mycket tillsammans.
Hur var det i början? Liksom? För du gick ju kurs för att lära dig hur man får orgasm via onani. Hur var det i början med, vågade du applicera den kunskapen när du låg med din man?
Det tog lite tid och där för mig hade handlat väldigt mycket om att bygga emotionell och relationell trygghet med honom. Att kunna uttrycka mina behov, att kunna guida honom att på ett sensuellt och lite så förföriskt, trevligt vis guida honom till vad jag tycker om. För jag tror många blir så här, de går från 0 till 100 när de ska uttrycka sig och det kan bli väldigt... Man får lov att göra misstag, men ibland kan det bli väldigt osexigt när man säger till sin partner vad man inte tycker om.
Ja,
och istället för att säga vad man inte vill ha, så har jag lärt mig att det är mycket bättre att säga vad man vill ha. Men för att veta vad man vill ha så måste man ju utforska det själv och förstå sig själv. Så nu för tiden så kan jag liksom på ett väldigt bra, positivt, sexigt, som seduktiv vis visa min man antingen med händer eller som så praktiskt. Eller säga till honom vad han ska göra för att det ska ge mig mer njutning.
Blev det mycket press liksom, och när ni låg i början på att det handlade om din orgasm?
Nej, det upplever jag inte. Det var ganska så naturligt. Och sen som jag sa så har min orgasmförmåga har liksom utvecklats över åren. Det har tagit mig flera år i vissa fall att förstå vad en cervixorgasm är. Och jag gick inte in i den här kursen eller i min liksom, sexuella förvandling med så här, okej, nu ska jag få en cervikal orgasm och det ska ta 2 veckor. Utan jag har bara så här öppnat upp för möjligheten att okej, den här, min lärare, hon snackar om cervixorgasm. Jag vet inte riktigt om jag tror på henne, om jag kan få en. Men om hon säger det och alla de här andra kvinnorna säger det, så kanske kan jag också få det. Och sen så har jag fortsatt göra mina övningar, har fortsatt ha sex, har fortsatt jobba på mig själv. Och efter 2-3 år så helt plötsligt fick jag en cervikal orgasm och då trillade poletten ner. Jag bara, okej, jag förstår.
Ja. Kan du inte beskriva hur den skiljer sig?
Så en sak som är väldigt viktigt att förstå när det kommer till olika orgasmer är att orgasmer känns olika för att de inkluderar olika nervbanor i din kropp.
Mm.
Nu är jag inte expert på detta, men jag har inom akademin lärt mig. Jag har gått en masterutbildning i sexologi. Och jag var på en fantastiskt spännande föreläsning av en sex researcher som berättade om hela det här liksom med nervbanorna och varför olika orgasmer känns olika. Så detta är studerat och det finns vetenskaplig grund för det jag säger nu. Så det är inte bara så här flum-flum. vilket vissa människor gärna vill tro när jag pratar om de här sakerna. Och det är det inte, det är grundat i vetenskap. Så en cervixorgasm känns som en djupt pulserande känsla i cervix, och de som inte vet vad cervix är, så är det livmoderhalstappen. Den sitter i den djupaste delen utav din slida. Den är liksom poppar ut in i slidan som lite som en nästipp, känns det som.
Mm.
Och det är ju då sista delen på livmodern. Och eftersom den är till viss del liksom sitta ihop med livmodern. Så när man får en cervikal orgasm så kan man känna kontraktioner, djupa kontraktioner i och runt livmodern, i och upp i magen. Och då kontraherar musklerna i livmodern, runt livmodern, och ligamenten dras upp. Så det känns som att hela liksom slidan och livmodern typ dras upp och sen droppar det ner igen och liksom pulserar.
Jävlar, det låter skitläskigt.
Det är jättehäftigt. Och det ger också en djupare psykologisk tillfredsställelse. Så en klitorisorgasm känns mer som en ren fysisk tillfredsställelse. Men vaginala orgasmer och cervikala orgasmer ger en djupare psykologisk tillfredsställelse. Och jag tror att det är därför Freud har lite så här snack kring att klitorisorgasmer är omogna och vaginala orgasmer är lite så här mogna. För att det är just den psykologiska känslan. Mm. Sen kan man verkligen ifrågasätta det, och jag sätter inga orgasmer på någon hierarki. Det finns ingen bättre eller sämre. De är bara helt enkelt olika.
Men det var väldigt spännande att få en sån konkret känsla hur det känns. För vi touchade väldigt mycket under årens lopp. Och först när du beskriver tycker jag att det låter som att hjälpa i en förlossning som är på gång. Men det är bara för att jag är så inne i det som är huvudet. Men jag menar, det är ju det man snackar om, att livmodern drar ihop sig så. En till fråga om din man. Ni lever monogamt?
Yes.
Och hur har det varit? För om du precis hade börjat din sexuella resa, jag hade i alla fall cravat att testa det med olika partners.
Absolut, och vi har ju pratat om detta och sagt att för tillfället så njuter vi av och uppskattar en exklusiv monogam relation. Men det innebär ju inte att man inte kan leka med fantasin. Nej. Och köra rollspel. Mm. Och använda redskap för att bredda sin upplevelse fastän man är i en monogam exklusiv.
Och du känner verkligen att det är så för dig? Det är inte som att du känner att du har offrat, eller liksom egentligen undrar vad som är på andra sidan om du skulle fortsätta expandera det? Och känner...
Alltså vi har så bra sex att...
Okej, okay. Alltså... Gött.
Apropå man och män, kan män också få såna här många olika orgasmer?
Absolut, de kan få... De kan också få andningsorgasmer, energiorgasmer, prostataorgasmer, anala orgasmer, olika typer av orgasmer, orgasm utan ejakulation.
Vänta, får jag bara avbryta? Vadå anala och prostata? Det är inte det samma sak?
Nej.
Nej, men gud, jag är som noob, uppenbarligen.
Alltså hur kan ni ha en podcast om sex och inte kunna detta? Jag kanske ska fråga ut er istället, vad fan. Jag borde varit med här för flera år sedan.
Jag har uppenbarligen inte lärt mig något.
Då kunde jag inte det, så det är väl bra att jag är här nu.
Tack Erika för att vi fick prata med dig igen. Vilket superorgasmavsnitt.
Ja, verkligen.
Herregud.
Och du finns var?
Online, Erika Alsborn på Instagram, erikaalsborn.com. Mm. Och vill man lära sig så har jag kurser i detta där jag ger dig steg för steg utbildning i hur du ska... Ta på dig själv.
Ja. Härligt.
Cool. Ha en bra dag.
Detsamma.
Hej då.
Hej.